Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallå där! Den här veckan i Simons golfpodd så hyllar vi norsk golf efter Viktor Hovlands framgångar. Vi älskar lagspel och så längtar vi efter 2021. Hallå där! Vi tänker att det är onsdag och att vi tänkte snacka lite golf, det känner vi för. Vi känner för att prata lite om allt möjligt kring golfen. Och veckans golfsnack kan det bli om ni vill. Vi har Mattias och Mats med oss den här veckan. Och för er som är med nu får ni gärna vara med och kommentera det som vi snackar om. Och ni har frågor om ni vill till Mats och Mattias går det också bra. Och om man känner att jag tar det här sen, då kan man lyssna på vår podd, Simons golfpodd, som kommer någon gång under onsdags eftermiddagen, där poddar finns, ska sägas. Tjena Mats.
Hallå Ida, tjena det.
Hur mår du?
Nej, men det är bra. Det är väl bra nu, det är rätt nöjd här efter förra veckan och laddar för den här veckans tävling, så det är kul.
Ja, precis. Det är ju inte riktigt slut än. Man kan ju tänka sig det efter att det var Fedis Cup poäng ranking slut efter Mexiko här. Men det är lite golf kvar faktiskt.
Ja. Ja. Ja, det är några tävlingar till här innan tomten kommer, så att det blir bra.
Ja. Och för dig Mattias, du var ju ledig här nu i helgen, men du ska jobba lite senare, så innan jul där med PNC Championship där, eller hur?
Ja, det ska bli väldigt roligt att få spana lite på Mini Tiger, se vad Charlie Woods kan göra. Jag tycker nästan lite synd om honom att så här ung är att få redan ha försöka kliva in i pappas skor. Men det ska bli väldigt kul. Lite Sörenstam får vi se också, det är inte så vanligt.
Mm. Jag tänkte vi skulle snacka lite om det slutet här, men jag tänkte först vi skulle helt enkelt ge oss västerut, men inte längre än till Norge, för det är någonstans nu norsk golf som vad säger ni, lyser och liksom snackas om och har liksom kraft på någonting, och allting handlar ju förstås om den här mannen Viktor Hovland.
Ja, alltså det var ju fantastisk seger som han tog här i söndags, spelade riktigt bra på slutet, kanske spelade ännu bättre under lördagen, men han gjorde det som krävdes och tog sin andra titel på touren och sin andra titel här under 2020. Så att han går väl från klarhet till klarhet, får vi säga.
Ja Mats, jag liksom, vi är ju inte förvånade, men liksom, när du satt här i söndags nu och så han var med där uppe, vad kände du då kring Viktors kraft i det här konkurrensen som det är, och liksom, han är fortfarande ung och, alltså, vad tänkte du? Du brukar gilla rutinerade herrar, men någonstans så kanske det fanns en känsla för Viktor också, eller?
Jo, men det gjorde det. Alltså, jag hade väl förväntat mig att Thomas skulle spela bättre än vad han gjorde då, i och med att han är en av de absolut bästa spelarna i världen. Men sen har vi ju Hovland som ligger där runt 25 plats inför förra veckan på världsranking, så han har ju ett stort spel och har ju rankingpoäng så det räcker och blir över, och har ju spelat jämnt under hösten, ett antal placeringar mellan 10 och 15, vilket är bra, så att man anar ju att liksom, nej, men han kan nog blanda sig i det här, och det var ju jämnt och spännande, det svängde hela tiden under kvällen.
Ja, vad säger du Mattias? Jag vet att du tittar inte på allting där, men du har ju koll på Viktor förstås.
Ja, verkligen. Och jag kommenterade hans första vinst i Puerto Rico i februari och ja, men jag var otroligt imponerad och glad. Vi skulle, ja, men om man skulle lyfta fram någonting som har varit spännande för året så var det just Hovlands vinst, för att han är så himla härlig som person. Han är helt liksom inte alls så här mediaslipad eller trött på media som kanske många av de andra spelarna har börjat bli nu, som Justin Thomas. Så han är verkligen, ja, superskön, och han sa väl det själv att han var jättenervös efter och att ja, jag tycker att jag brukar inte klara pressen så bra, men ja, bevisligen så, statistiken säger ju något annat, att han är en bra closer. Och ja, jag tror verkligen det kommer bara få hänga med i flertalet år framöver. Och ja, det är bara
Ja.
synd att han är norrbagge och inte svensk nästan.
Ja, vi ska prata mer om det, men vi kan ju lyssna på vad han sa just då efter det här med nervositeten och sista putten. Ja, det var inte, han var inte rolig, utan han var ju lugn då. Eller han var inte lugn. Ja, det har jag. Ja, ni fattar. För det var ju inte bara, det var inte så att han gled ifrån Mats och hade liksom helt koll på läget, utan han var ju med i konkurrensen. Det var ju framför allt då
Weiss som hade chansen på 18 och sista, där han hade en bra birdie-möjlighet för att ta ensam ledning. Ganska svagt försök får vi säga, läser den fel, den kommer inte alls till höger. Och då öppnar ju den dörren lite granna för Hovland som hade möjligheten antingen då på 17 eller på 18 att vinna om han gör birdie på någon utav dem.
Han står ju här på 18 med en wedge kvar och vet vad som gäller förstås då. Ja.
Ja, han säger ju, jag menar, att man blir nervös och sådär. Ja, det är ju naturligt. Det är ju ingen som är iskall i de här situationerna. Alla golfare är ju det, oavsett nivå. Så är det ju på KM eller seriespel eller vad det nu kan vara då. Att när det drar ihop sig, man har chans att vinna. Så det är klart, anspänningen ökar. Det är ju det som är kul. Det är ju
Hur
det som...
svår var den här putten?
Ja, inte så farligt. Det var ganska jämn brytning hela vägen och åt vänster. Det som han gör väldigt bra, det är att han står inte för länge, utan han håller sig till sin rutin. Vilket gör att han gör ett riktigt bra försök. Alltså han slår bollen väldigt bra där. Så att han gör allt, tycker jag, som han ska göra.
Han kom ju ut Mats och Mattias, där med Oklahoma State, det kanonlag de hade där med hans landsman Chris Ventura och även Matthew Wolff, och var ju en snackis redan då och fick ju också en start med bra placeringar och sådär, och titeln kom ju ändå ganska tidigt i hans karriär. Vad är han någonstans i sin karriär nu? Liksom, är han precis i början eller har han liksom, är han... Han är så ung, men det är klart att det kan i början, men rent kvalitetsmässigt menar jag, var är han då någonstans tycker ni?
Ja, men det är klart han är i början, och jag tror verkligen inte vi har sett det sista från Hovland. Han blir ju bara bättre, och det blir inte liksom sämre av att han ser de som han kommer ut med samtidigt som här. Morikawa är ju, ja, nu har han väl tappat någon placering, med typ 7:a på världsrankingen, och Matthew Wolff också topp 15 på världsrankingen. Så att de hoppar ju över hela det här steget med att, ja, man ska bli etablerad först, utan man blir ju topp 10 i världen nästan direkt, känns det som. Så att, nej, jag tror verkligen vi kommer bara få se dem mata på hela tiden. En fråga till dig, Mats, jag som inte såg faktiskt ett enda slag igår, jag höll på att flytta. Hade han något så här chipläge eller någonting? För han har ju inte tyckt om att chippa själv, och har verkligen garvat åt sig själv nästan, och gjorde ju trippel när han på sista nio.
Ja, det var faktiskt, det var något läge där, nu kommer jag inte ihåg vilket, det var någonstans där han hamnade lite grann, det var inte så här riktigt nära, men det var ganska tidigt sändningen där man såg lite tillstymmelse till det här att han inte accelererade. Men om jag får fortsätta där lite där du var, så det jag tänker på med Hovland, det är ju US Open 2019 på Pebble Beach där han är bäst från tee till green. Alltså han är bättre än alltså Dustin Johnson, McIlroy att slå bollen. Alltså han har väldigt hög nivå i det här shot, ska han slå långt, han slår rakt, han slår bra i järnslag. Och då bör man inte förlita sig till tajmingen så mycket när man börjar tävla. Utan då har man en så stark bas, vilket gör att man kan liksom, ja men det finns där, det sitter, och sen så kan man liksom lägga energi på närspelet och utveckla den biten och så. Så att då kände jag när jag såg de siffrorna att det här är en kille som kommer att hänga med länge.
Mm. Han
det är samma sak med Morikawa där liksom, som ledde shots game från tee till green efter halva säsongen. Och ja, det är ju, om man drar en parallell till typ Jordan Spieth eller någon som kanske mer har förlitat sig på puttning och närspel, som är ju mer volatilt över en karriär, så är det ju här de Hovland och Morikawa och Wolf, det är ju ballstrikers som kommer fram. Så det är därför jag tror verkligen att ja, men de kommer ju vara topp 20 i världen nu i 10 år framöver typ.
Viktor Hovland tog det ganska lugnt efter Tour Championship under hösten här, och ja, var ju inte i Masters som det var på förra årets ranking och sådär, så att han tävlar inte så mycket. Vad gjorde han då tror ni under lugnet?
Det tror jag du vet bättre.
Jag tänkte ni skulle gissa lite där, men ni kunde ju inte.
Gymmat skulle väl alla gör, säger
ja,
i alla fall.
Precis. Jag vet att de... Ja, vi kan ju höra vad han säger här. Det är lite norska, så vi får bestå ut med språket här. Men jag tror vi fixar det. Ja, det gjorde han. Han kollade på YouTube och lärde sig saker. Han äter annorlunda och tränar mer med viktigt. Han sprang bara innan. Så gymmet var ju rätt där, Mattias. Du får poäng.
Men det låter ju konstigt. Men han har ju gått på Oklahoma State. Och de borde ju lära sig sånt här, tycker man ju. Liksom. Och att bara springa, det låter ju som att... det måste ju vara att han själv tycker om det. För att det är klart, att han är ju, det är ingen lite kille då.
Nej, men de är ju unga.
Ja, alltså jag kan väl säga så här att alltså när man kommer upp dit, jag har alltså inte nått aldrig den nivån, men de som är där uppe, de vill ju gärna liksom putsa på någonting. Alltså kanske med slagarna, att man utvecklar wedge-tekniken eller fysen eller att med mat. Alltså man försöker plocka lite strån här och där för att liksom bli lite bättre, lite starkare, känna sig lite bättre och må bättre och så. Så att det är väl naturligt att han tar det.
Han sa också i intervjun här med norska medieborg då om att han vann sin första titel och lite så att han har kommit in och blivit så etablerad. Har han liksom fått mer tid att slipa på detaljer? Alltså han kan känna sig lugn i att göra en förändring och sådär, vilket man kan förstå. Det, när man har sin status och så kan man ju göra det med lite lugnare när man har kategorier att få spela på sikt utan vad det är för att bli av med jobbet. Och så sa han också att jag vet att jag har blivit snabbare, men det är bara vissa dagar. Vissa dagar har jag det, då har jag en snabbare speed, och andra har jag inte det. Så jag har liksom kunnat lära mig mycket om mig själv med mer tid för det än när man är under press och när man kanske behöver kämpa för att få behålla kortet och sådär. Så han liksom utnyttjat den känslan i att lära sig saker om sig själv. Det tycker jag var ganska så... Kanske, jag vet inte, jag tyckte det var ändå häftigt att han sa så och kände så att man kunde göra det.
Ja, jag har inte så mycket att tillägga om det, men alltså det är lite tillbaka till det här att han försöker väl finna sitt spel och alltså hur ska han turnera, hur ska hans vardag se ut? Alltså att hitta hans koncept för att må bra, prestera bra resultat då. Och det här är ju då en tanke då liksom att bli lite jämnare och känna sig själv och sin kropp då bättre. Om man har fart eller inte, när man då peggar upp så man vet hur man ska ta sig an dagen och spela. Mm. Alltså det känns ju alltid olika alla dagar när man spelar.
Det sa du något. Tänk om det var likadant varje gång. Man visste om att jag kommer gå 5-6 under idag.
Ibland hittar man bollen, ibland inte.
Ja, lite så.
Ja, men jag tror att det är lite som... Att man får vinna så tidigt också är nog skönt. Det är ju annars många som kommer ut tycker som kanske har varit bra på college, som det tar ett tag, de vinner inte, de kanske inte blir riktigt etablerade på samma sak. Då börjar man ju kanske ganska också känna att man behöver förändra något för att ta sitt nästa steg. Om man tittar på de här killarna som Hovland nu som har tagit det här steget så snabbt, de känner ju nog att säga, med det här spelet så är det, jag behöver bara bli lite bättre liksom hela tiden. Det är inte så att de kommer att behöva göra några stora förändringar eller svingförändringar. Det hoppas jag inte i alla fall någon av dem gör. För att det här spelet räcker ju. Och bara det är ju nog väldigt lugnande till att kunna liksom slipa också och kanske göra mindre förändringar. Men just det här när man hör spelare som nu ska jag göra en stor svingförändring när de redan är på PGA-touren. Då blir jag alltid lite så här, okej, det är, jag vet inte någon exakt statistik, men det känns inte alltid som att det faller väl ut.
Mm. Jag vet om vi går vidare med Mats här att ja. När vi var på Players här nu i våras så innan det blev ett fullständigt kaos där så var det ju på varje onsdag morgon så har de presskonferenser ute för alla first timers som är för första gången. Det är ganska många varje år, det är 20-tal som är där för första gången och spelade Players. Så då var ju Victor med i år. Då vet jag att det var stor bass kring honom och Matthew Wolff och hela det här gänget var ju mycket bass. Men våra norska kollegor sa att alltså det är sånt tryck hemma nu i Norge så att vi måste göra saker hela tiden, så han är ju helt trött på oss. För alla vill ha en bit av Viktor Hovland nu och golfen exploderar kring hans framgångar. Vad händer nu då när han vinner igen och liksom en given spelare i majors och liksom Masters kommer upp här nu. Alltså, vad händer med norsk golf då som vi liksom har haft lite på kanten, vi svenskar tyckte lite synd om ibland ända sedan Per Hauser utstyr. Vad tänker ni kring det?
Jag tycker nog att han kommer in perfekt här och tar vid när Susanne Pettersen väljer att sluta tävla och turnera. Hon har ju varit frontfiguren för norsk golf i många år och dragit ett stort lass så att säga. Så ja, att nu tar hon vid.
Ja, när du är inne på henne där så var ju hon var ju mäktig då, men hon var ju ändå liksom någonstans under en period, norsk golf har ju inte varit så stark ändå, liksom, även när det gäller banor och antal spelare, utan det var väl liksom egentligen slutet på hennes karriär som golfen också rent börjar växa. Så nu är det ju liksom golfboom i Norge. Det måste väl också bidra till att det blir ytterligare justeringar nu, även fast hon var helt otrolig och vilket avslut hon hade, Mattias, med Solen Cup och sista putten och allt det där. Det var ju enormt.
Ja, verkligen. Nej, jag tror inte man kan hitta och det här året också där, jag vet faktiskt inte exakt hur det har varit med liksom golfutvecklingen generellt i år i Norge, men om man tittar i Sverige i alla fall så har det varit och i stora delar av världen alla vill spela golf, så han kunde inte heller träffat en bättre cykel att vinna sina två segrar heller om man ska bygga brand på hemmaplan.
Man blir ju... Vem är det som har hund?
Det är jag som min hund här. Han är inte i samma rum här dock, men
en farlig...
han käkar snart upp dörren och kommer in.
En farlig hund är det?
Nej, det är en liten jaktkockerspaniel. Men den låter som en stor dobermann.
Ja, det är bra. Nej, men, du känner ju till Mats Norsk Golf. Som, liksom, det var ju Per Haugstrud som kom upp där. Och han vann ju SM, tror jag, något år där på 80-talet var det väl. Och sen så har vi ändå haft Norsk Golf som lite, ja, de försöker. Men vi kommer aldrig känna någon konkurrens av Norge när det gäller världsgolfen på här sidan, ska sägas då. Men det kanske förändras nu. Nu kanske vi blir lilleputtelandet här då.
Ja, det kan man ju säga. Vi har haft väldigt många tränare som har varit i Norge i landslagsledningen och även är involverade nu också. Så att mycket av det som Sverige gjorde bra på 80- och 90-talet, det har ju Norge tagit över lite grann, kopierat. Sen har ju de en fördel av att det är inte så stor golf, det är inte så många banor som vi har i Sverige. Så att det är lättare att kanske fokusera träningen och satsningen på de här färre spelarna som finns då på både dam- och herrsidan. Och vi ska också komma ihåg både Reitan och Ventura som också tillhör de här nya talangerna. Inte riktigt lika stora som Hovland då, såklart, men de har några bra, och jag menar alla länder får fram några bra, även om golfen är väldigt liten. Så här.
Vem är det här?
Nej, jag har inte koll på det där. Men det är säkert en norsk golfare.
Bra gissat. Bra gissat. Mattias, vet du vad det är?
Nej.
Nej. Det här är Andreas Halvorsen. Han är typ topp 10 på Latinamerika och spelade US Open 2019. Så det finns här smygande namn bakom här också som gör bra ifrån sig ute i världen och är nog inte långt ifrån att få pocka på PGA-tour han också. Jag bara tog det som exempel, för vi känner ju till Viktor och även här och Ventura som har etablerat sig på ett bra sätt på PGA-touren, och snart har de ju fler. Jag slänger ut en oro här, men fler, det behöver man inte vara orolig för, det kan man vara glädjas åt, men fler norska herrspelare på PGA-touren än vad vi har svenskar.
Men framförallt om man tittar på snittåldern så är den ju verkligen fördel Norge. Det känns som även om man tittar, vi är kanske lite vi är fler på Europatouren, men även på Europatouren så kommer det en del yngre spelare också. Så att det är verkligen framtid. Och jag är verkligen på det som Mats och det de har gjort bra. De får ju väldigt bra hjälp. Jag var själv och tränade för 3-4 år sedan i Florida. Och då var det norska landslaget där och tränade samtidigt. Och det är verkligen ett stort gäng som... Ja, då var de... I och med att de är så pass få så att de yngre som kanske gör knappt... Det skulle börja på college var vissa. De tränar ju tillsammans med Susanne Pettersen. Liksom, och de får en helt lång röd tråd i och med att det är en mycket tajtare gäng. Där man, ja, man får verkligen komma nära sina absoluta idoler. Lite som, ja, vi har ju haft en OS-satsning i Sverige också. Men den är ändå, där är fler spelare och de är ungefär lika bra allihopa. Här blir verkligen att man får se sina tränare med sina idoler och de får ju väldigt bra finansiellt stöd också i Norge, ska man lägga till att liksom, det märkte man på när man spelar nordiska touren också, att det finns pengar i Norska Golfförbundet också som de satsar på sina yngre, och de få då inom citattecken får ju väldigt bra finansiell hjälp också.
Mm. Gör de någonting bättre än vad vi gör nu, alltså rent så, eller vi gör väl fortfarande också bra grejer, tänker jag, för svensk golf?
Ja, absolut. Vi gör vi det. Vi ska göra 10 svenska tjejer som ska spela US Open imorgon. Så att,
ganska bra.
Där är vi ju klart. Det är väldigt bra. 4 amatörer och 6 proffs. Så att, på damsidan är vi ju väldigt duktiga. På herrsidan så har vi ju inte så många unga som kommer, som vi kanske är vana vid att vi hade förut. Utan det har blivit lite svårare att ta sig fram.
Men vi kanske underskattade Henrik Björnstads... nedslag som först norrman på PGA-touren?
Ja, jag var ju faktiskt med i den svängen. Han var ju en bra golfare. Han låg liksom någonstans runt 80-120 på Europatouren. Och sen så hade han tre bra veckor när han tog kortet i USA. Sen under det året som han var med så blev det ju inte så många bra placeringar. Alltså det kändes som hans lägsta nivå inte var tillräckligt bra för att platsa. Men det var ju en häftig injektion som vi säger. Och liksom wow, en norrman. Att han kan ta sig in på i den största och bästa av torer. Det kan nog kanske ha varit lite inspiration för Hovland, Reitan och Ventura. Att liksom att, ja men, han kan, då kan ju vi också sen.
Jag tror att det finns en gammal story kring Björnstad. Det är när han hade spelat ett år där så ska han till kvalskolan tror jag. Eller han skulle, ja. Men att eller hans agent fick ju skulden då. Glömde anmäla sig till kvalet. Så han kom med. Så det blev ingen mer. Det blev ingen mer spel på. Jag vet inte om det blev salt, men det låter ju otroligt.
Ja, det var något strul där. Sen så blev han blev väl snickare, va? Han var som intresse. Jättetrevlig kille. Jag kan ta en liten kul anekdot med Henrik Björnstad. Ja. En av hans första tävlingar är på Madeira. Och han har med sig sin, jag tror det var flickvän där. Men han ska upp och spela. Han bor nere i Funchal, spelar uppe på banan uppe i bergen. Där nere är det jättevarmt och fint, 22 grader. Och där uppe på banan så är det ju blåsigt, molnen drar förbi och det är lite varmare än vad vi har i Sverige nu, men inte så mycket. Och han kommer upp i ett par tunna brallor och en piké bara, och alla står med regnkläder och mössor där uppe, och han bara, nej, det här går inte. Så att det var väl ett välkomnande till touren den gången.
Ja, det är bra. Ja, det är härligt. Annars var väl Per Haugsrud din generation väl? Han är lite äldre.
Ja, det stämmer. Han är ju den första proffset som hade kortet då. Mm. Och ja, banavägen. De hade ju några bra amatörer innan som var med och spelade i amatörleden.
Har ni spelat golf liksom i Norge? De har ju, man tänker så här, oh, Lofoten. Det är där man ska vara. Det är ju så läckert så man tror inte att det är sant. Men det finns ju andra banor som har hygglig kvalitet. Eller vad vet ni?
Ja, jag har spelat ganska. Vi spelar ju en 2-3 tävlingar varje år på när jag spelar på Nordiska touren i Norge. Deras bana som vi spelade flest gånger var ju den Miklagard, vilket var, de var en av de första här uppe i alla fall som körde sånt här sub-system som de har på Augusta. Att man, de kunde lufta grinerna automatiskt underifrån. Så det var ju väldigt...
dyrt.
Det tyckte man var coolt i alla fall när man kom dit. Ja, dyrt var det garanterat. Och jag vet inte om det riktigt märktes när vi var där. Men det var ju i alla fall alltid snack i sen. Att nu kommer vi till Sandbergssystemet på Miklagard. Det var ju utanför Oslo.
Oslo. Fint ju. Oslo GK.
Det här är Oslo GK, va?
Ja. Det är fint, va? Nej, men ja, kul. Och det känns väl som att de har ju någonstans lite pengar att ta hand om. Om de får en boom nu också, menar jag, om folk verkligen vill spela, då måste de ju kanske bygga fler banor och ta hand om de som är där.
Sen kan jag bara avsluta. Alltså, jag vet att de har haft ganska mycket samarbete med deras högpresterar institution, alltså motsvarigheten till Bosön i Sverige. Mm. Så att de har tagit en hel del information eller kunskap från de som jobbar med de andra sporterna, skidor inte minst, och så där, hur man tränar och hur man utvecklar personer i individuella sporter och sådär. Så att där har de fått lite synergieffekt.
Och nu kommer Viktor Hovland och skapa ännu mer energi. Vad säger ni om den här där han fick lyfta här djur? Det har jag inte, jag kommer aldrig ihåg vad det är för djur. Som är pokalen eller bucklan. Det är någon sån där Mexiko.
Men det är svag.
Va?
Den är svag. Alltså det är dålig buckla. Man vill ju ha en rejäl buckla, eller minst i liksom glaskristall.
Jag är en sten.
Man får liksom många som får så här någon sten eller något, man får någon propeller på, vilket är det, Wichita eller något. Man vill ha en pokal.
Är det inte i Texas man får ett par stövlar? Cowboy, Texas Open.
Ja, nej, det är inte heller. Jag är för Claret Jug.
Jag tror de flesta är rätt glada och nöjda var de än höjer när de får 500 poäng och 2 års exemption.
Och 20 roll. Miljoner.
Typ.
Ja, det är bra. Ja, nej, men grattis David till, och grattis till Norsk Golf då. Det känns ju ändå som att det är lite vi också. Dels att vi har hjälpt till så mycket från svensk golf, men att vi ändå är kompisar, grannar, syskon. Och så får vi se vad som händer med den svenska golfen också, om vi kan hänga på här nu då lite med lite Young Guns eventuellt som kommer framöver.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det som sagt, om att du var inne på det i början här, att det är ju faktiskt lite golf kvar innan vi stänger 2020 och slänger det bakom oss på något sätt. Det finns ju vissa goda minnen därifrån också, till exempel Viktors vinst här, men mycket skit också 2020. Och så ska vi börja om på Hawaii i vanlig ordning och drömma oss bort lite där på nätterna. Först med Champions-tävlingen där för alla vinnarna, och sen också är det ju som vanligt Sony Open där. Men innan dess, nu till helgen är det ju QBE Shootout, Mats. Du ska jobba. Vad är det för tävling?
Ja, det är ju Greg Normans gamla inbjudningstävling som har funnits sedan slutet av 80-talet. Jag tror den har bytt sponsorer och ändrat namn 12-13 gånger sen man instiftade. Ja. Och nu är det QBE som är ett företag då som är titelsponsor. Och det är, alltså det är en bonustävling som har funnits. Det är lite silly season. Det är de som vill spela lite mer, som tycker att de vill tjäna lite mer pengar och kan vara med. Det är inte så mycket prestige att vinna den här tävlingen, men det ger en hel del dollar då till de som är med, som tycker om att fortsätta tävla alltså här under hösten.
Lite dollar, de får ju typ 450 000 dollar var, de som vinner, det är ju liksom.
Ja, det får de, och sista får ju 85 000 dollar var, så att det är ju en skaplig summa.
Ja. Hur många är det som är med? Det är ju bara 10 stycken.
Det är 12 lag som är med, 24 spelare.
Jag såg att Babba var med igen. Han brukar ha olika spelpartners där. Jag såg att det blir helt australiensiskt där. Mark Leishman med Cameron Smith. De kommer ju vinna där.
Ja, det finns en hel del intressanta namn. Jag vet inte, du slänger ut det då.
Ja.
Men jag skulle nog säga Wolf med någon. Nu får jag nästan titta i mitt lilla startlista här. Han skulle ju spela med någon annan.
Var det inte Abraham Anser? Ja.
Just det.
Champ så har vi och Finau.
Ja, det är ju bra också. Det är ju bra, de slår ju långt sånt
där, då kommer det smälla.
Framförallt
när de ska spela bäst boll.
Ja, hur går det till, Mats? Är det olika typer av spel då?
Först är det tvåmanna scramble. Scrambles känner vi till, bägge slår ut, så väljer man bästa läget, bägge slår därifrån och så går man vidare och så väljer man bästa läget då. Så där lär vi ju se en ledning någonstans mellan 55 och 60. Det brukar vara några eagles och några par. Sen är det greensam dag två, och sen till slut så är det fyrboll, bäst boll då, bästa, var en spelar sin egen boll då.
Ja.
Så att det blir låga resultat, det blir det.
Men Mattias, spelar vi inte, alltså vanligtvis, alldeles för få lagtävlingar, alltså partävlingar? Så här, spelar vi inte ofta vår slaggolf eller poängbugge och sen så går vi hem?
Jo, vi är väl väldigt poängbuggeförstörda i alla fall.
Ja. Mer scramble åt folket, eller vad tycker ni?
Ja, alltså scramble, jag tycker inte scramble är någon, det är ingen favorit för mig, för att det blir för många slag som inte betyder något. Även om du spelar två som är lika duktiga, så slår någon ut en bra drive, då betyder liksom inte nästa slag så mycket. Så att jag är ingen scramble-fantast, men mer när man spelar greensam eller Irish greensam eller något sånt där, lite mer mix och sådär. Men överlag så absolut, jag tycker verkligen vi borde spela mer. Det är nästan det jag tycker är roligast nu. Om jag inte spelar liksom skårtävling för att vinna, utan om jag spelar med några polare, så är det nästan så. Jag tycker det är roligare att spela några sån här greensam än att bara spela en poängbogge. Det har jag gjort förut.
Alla vill sänka sig lite. Men Mats, hur ofta är det du kommer ner på klubben där på Ärilla och Nyköping då? Och så här, grabbar, idag kör vi foursome. Alla bara, yay!
Ja, då är det ingen som vill spela med mig.
Nej.
Jag spelar foursome med min pappa en gång på något så här, två generationer. Och han är inte så duktig golfare. Så han tyckte det var otroligt jobbigt, så aldrig mer. För han tyckte att han slog ut i skogen, jag chippar ut. Han slog ut i skogen, jag chippar ut. Så att jag hade liksom bara slagit i skogen hela i 18 hål, tyckte han.
Det är ju speciellt. Det är ju en extra liksom press så här, om man inte känner varandra så väl. Och nu missar han, och förlåt säger man hela tiden liksom. Men du vill inte säga förlåt, men du säger också förlåt. Alla säger förlåt hela tiden när man spelar foursome.
Men överlag så är det väl det som är de mest populära tävlingarna. Om man tittar på klubbarna runt om i Sverige, säger ju alla tävlingsledare och klubbchefer att det är de tävlingarna som fylls fortast. Det är ju alla partävlingar. Så att det finns verkligen ett intresse av att spela partävlingar. Men jag håller med, det måste ju nästan till ett event för att man ska göra det. Det är inte så att jag går ut heller och spelar foursome eller greensome med någon polare. Men om man ser till att, jag menar, det är någon så här Ryder Cup-helg, man spelar 36 hål på en dag, då kan man göra det. Men jag tror att bara ut och spela foursome och betala dubbel green fee, det är folk så där.
Jag tänker att man kunde ju väl ha likväl man har den här torsdagsgolfen varje torsdag med gubbarna, eller damgolfen på tisdagar, eller vad det nu kan vara, juniortävlingar varje onsdag. Skulle man inte kunna ha liksom att var tredje torsdag, då är det liksom, då är det foursome. Det skulle vi kunna.
Det finns väl några så här brittiska klubbar som har eller så bara att de har slutat med det också nu, men att man bara spelar foursome innan klockan 8 på morgonen eller någonting, för att ja, det är samma sak som att spela bara endast två bollar på morgonen liksom.
Jag tycker du har ett mission där, Mats, i Nyköping.
Ja, kanske det. Men jag tror att folk vill spela sin egen boll, och många är ju alltså väldigt fokuserade och inriktade på sin egen boll och sin egen score mycket. Sen är det ju alltså alla de här, vad ska jag säga, bredd- eller socialtävlingarna, så är det ju då någon form av bestboll eller scramble, just för att man ska, att det ska vara mycket socialt på tävlingen och på banan.
Petter tycker att den populäraste ämnen de har är en fyrmanna Texas scramble. Flest anmälda till den. Jag kan ju inte alla de här fyrmanna Texas scramble.
Men Texas, det är väl när man tar, då får inte den slå, så det är tre som slår från nästa plats, tror jag. Och det är ju även då en tvåmanna eller liksom tremanna sådana, det är ju bättre i alla fall. Då blir det i alla fall någon dimension av taktik också, att okej, om vi tar det här, vår längdslående spelare här, så
ja, men det
så där tror jag är på flesta klubbar.
Ja, det som har blivit bra på många av de här scramble-tävlingarna, ja, det är att man har någon begränsning, att man måste välja då 3 eller 4 utslag från varje spelare, vilket gör att det kommer in ett litet mera moment av taktik och strategi, och inte bara liksom ta den som slår längst hela tiden, utan man får liksom försöka fundera lite och tänka att när man ska välja de som inte slår så långt då.
Vi har ju några klassiska sådana lagtävlingar med Ryder Cup och President's Cup och Solheim Cup och så vidare. Och så då och då dyker upp någon sån liten plojtävling. Men det finns ju faktiskt en seriös lagtävling som normalt sett att spelas i Louisiana varje år på PGA-touren, som väl har blivit en succé. Eller?
Ja, du tänker på tävlingen i New Orleans? Eller?
Ja, precis.
Ja. Där, jo, men det har det blivit, va?
Där alltså, Jonas och Cameron gick och vann.
Just det, just det. Zürich.
Ja, just det. Just det.
Ja, men det har det blivit. Alltså, det tror jag många tycker är kul, och lite, ett litet avbräck från den vanliga 72-hålslunken. Så att den har varit bra och liksom gjort att det varit lite annorlunda på en tävling som annars haft lite svårt att hitta sin nisch, så att det ska dra spelare.
Och Mattias, visst, jag lägger inte ord ner i munnen. Vad tycker du? Borde du ha fler sådana seriösa tävlingar där med lagspel? Eller liksom, ska det hålla oss till att det blir någon och så blir det lite...
Nej, men jag tycker att det är kul när det är något annorlunda sådär, lagspel och sådär. Dock så tycker jag inte det får bli för mycket, vilket ju nästan, jag kan tycka att det börjar bli på Europatouren, att de haft det förra säsongen. Då kändes det som var och varannan vecka var nästan som en spelform som hade svårt, och de testade ju sig fram för att hitta något som skulle fungera där. Då var det ju inte bara då lagtävling, utan det var ju mycket med... Ja, match och så vidare. Men jag menar, golf och så som många är ju och vill titta på den, så är det ju vanligt slagspel. Så lagom mängd tycker jag, då är det absolut kul. Och jag är ju för lag, för det är, alltså, de gångerna jag spelar lag, så det är ju framförallt roligare själv att spela. Och det är ju det de spelarna också brukar säga om en sån som New Leeds-tävlingen, att de tycker det är superroligt att spela en sån. Men jag vet inte om de hade tyckt det varje vecka. Då landar man ju i det här Premier Golf League som de pratar om.
Ja, det kanske är därför att det blir kul, för att det är så sällan då.
Ja, alltså, sen så gäller det ju att det här laget, alltså att det finns någon homogen faktor i det här laget. Alltså, varför är vi ett lag? Alltså, när det är Ryder Cup, ja, då är vi i Europa mot USA, eller det är länder, eller det är olika skolor. Alltså, det är svårt att skapa en lagtävling bara att massa olika individer liksom parar ihop sig utan liksom att ha någon gemensam anknytning.
Mm. Nej, jag håller med i den. Alltså, det är väl därför just, ja, man fattar ju att om man ska göra en lagtävling, och det krävs ju verkligen att det är någon typ av draft och att det görs hela vägen ut. Det skulle ju vara svårt att vi spelar en lagtävling i varje månad på PGA-touren. Då hade det ju slutat med att typ, ja, det hade varit världsettan och världsvåan tillsammans, världstrean och världsettfyran, om man börjar samla världsracking poäng.
Ja. Vi får väl se nu. Det är ju där lite som de här Premier Golf League vill, att man ska ha olika lag. De här som ville starta konkurrerande tävlingar till PGA och Europatouren. Hade de ju tänkt att det skulle...
Team, så här F1-team, Formel 1-team.
Just det, just det. Så att de tankarna finns ju där. Sen får vi se nu liksom vart det tar vägen. Men det var ju så det var tänkt där.
Ja, det är ju en annan diskussion också det, och med Europatouren och PGA-touren som går ihop här lite mer och så, vad som händer. Den diskussionen kommer ju fortsätta. Men QB i Shootout, fredag, lördag, söndag, Mats. Du jobbar någon av dagarna, Tommy, ett par andra där, va?
Stämmer.
Och det är bekväma tider, tror jag. Det är så här vid 7 tiden någonting, men jag förstod det rätt också som det började.
Jo,
så
att, ja, det är mörkt vid 3-4, så det passar ju.
Ja. Hinner vila lite innan. Ja, det är bra. Och sen, det blir bra. Och sen framöver då, så är det ju faktiskt innan julhelgen där också, Mattias, den här PNC Championship som vi sänder. Och det är ju veterantoren som har den här lagtävlingen med 2 generationer, och alla pratar ju om familjen Woods.
Ja, det ska bli verkligen häftigt att se lille Charlie som man bara hört och man har sett typ en ynka bild från när Tiger bar hans bag var på någon
Mm,
New
lokal.
York-tävling. Så att den ska bli väldigt kul. Sen tycker jag det ska bli kul att se John Daly med sin son, John Daly Jr. För han ska ju tydligen slå längre än pappa redan, säger han, att slå en dryga 300 meter eller något sådär. Så att
Ja.
det ska ju vara spännande.
John Junior verkar ju vara bra på riktigt.
Ja, han är ju 17 också, så det är ju lite skillnad. Han är ju verkligen, ja, jag menar, 17, då har vi ju haft 17-åringar som spelar på PGA-touren. Så att, men det ska bli kul att se, om man tittar på bilder, jag har inte sett så mycket mer om honom så. Det ser ju verkligen ut att vara sin pappa i dagen. Det är ju
Ja.
liksom Humle och Dumle som går och vandrar där längs fairway.
Ja, men det, ja, precis. Och sen det är fler Mats, det är fler spännande kombinationer där. Jag tror att Justin Thomas spelar med sin pappa Mike där. Sen är väl familjen Langer, men de brukar vara med i alla fall och köra. Så det finns ju många sköna tvågenerationers kombos i den här tävlingen.
Ja, precis. Och även där är det ju, precis som nu till helgen, då, riktigt låga scorer. Och det som är kul för bägge tävlingarna att, det är ju att man kan chansa som spelare. Det kostar inte så mycket, vilket gör att vi ser hur alltså, spelarna går mera för flaggorna och satsar mera än vad de gör kanske på vanliga tävlingar där man liksom vill liksom, åtminstone skydda paret. Så det är lite mer att spelarna bjuder på sig själva och liksom går för flaggorna, vilket kan vara rätt häftigt att se.
Och så Annika då förstås. Är ju skithäftigt att få se spela någon form av tävlingsgolf igen då. Pappa Tom där också. Och Annikas kraft har vi svårt att förstå här hemma egentligen, Mats. Hon är otroligt stor i USA och i världsgolfen, men vi är lite mer modesta här hemma kring Sörenstams enorma aura.
Ja, så hon har ju varit så otroligt stor i USA. Alla vet ju vem Annika är. Och när hon var som bäst 2003-2004 så vann hon ju varannan tävling som hon var med i
Otroligt.
under en period. Ja, precis. Och 10 majors och så. Så att, nej, hon är respekterad. Väldigt högt och stort respekterad bland de bästa.
Och dessutom så har hon ju nu också fått en fin post i ett styrelserum för den internationella golfen. Vad är det?
Ja, IGF har de blivit president för, International Golf Federation. Det är en övergripande golforganisation för hela världen som kanske tittar och försöker beskydda golfen, kolla vart golfen är på väg. De gör ju inte regler och så, det gör ju USGA och R&A. Men de är ju bland annat med och arrangerar OS och har hand om den delen och som en del.
Som är nog så viktigt för golfen runt om i världen,
Absolut.
framförallt för utvecklingsländerna och så, att det ska ta sig vidare ut och inte bara fastna hos dem
Precis.
som just nu har råd.
Och det är väl att alltså, de skickar ju signaler och gör lite liksom vart är golfen på väg, hur ska vi ha det och hur ska det här spelas och organiseras och så.
Och Mattias, du ska ju jobba med PNC Championship. Har du redan börjat ladda för det? Det känns, vi vet inte hur sändningarna blir där. De är ju ganska enkla. Ni som brukar följa Champions Tour vet om att de är förhållandevis låg budget när det gäller produkten. Men förhoppningsvis ska de få till det hyggligt sådär. Och du får hela ansvaret och förmedlar detta till oss, Mattias. Det är tungt
Ja,
ansvar.
men jag tror att det kommer bli kul och framförallt så finns det ju så otroligt mycket stories kring alla, så det blir en preppad, gissar jag i alla fall, att kommer att ha preppat en hel del material innan med gamla stories. Man ska ju ha varit majorvinnare för att ställa sig upp med, det är 20 stycken. Så att det är klart, det kommer finnas mycket nostalgi tror jag som kommer präglas genom hela helgen.
Ja, balt. 19-20 december, precis här lagom när man behöver liksom komma ner lite i ro i den stress som ändå blir i år, även fast man inte får flacka runt i köpcentrum och träffa massa släktingar som man brukar göra, så får man nog ändå en viss stress i sig för det. Så det kan vara bra med lite lugn och skönt i soffan där då. Jaha, jag tänkte att det skulle räcka så för idag. Vi har ju hållit på här nu i 47 minuter. Det blev lite golfsnacker också. Och tack alla som var med här nu under den här livesändningen. Och har ni missat någonting eller vill lyssna igen, så finns en podd framöver här. Vi ska bara lägga ut den där poddar finns, på Simons golfpodd. Något annat som vi har missat, Mats eller Mattias?
Nej, jag tycker att det återigen som vi börjar behäftigt med 10 svenska tjejer i US Open nu till helgen.
Verkligen.
Sen har vi Kinhult och Stensson i Dubai. Stensson som vi vet kan så mycket bättre än vad han har visat upp här i höst. Så att det kanske kan vara en ny start vi ska komma ihåg. Det var just för exakt ett år sedan som han vann på Bahamas. Så att kan han få lite vibbar därifrån, så får vi se om han är tillbaka i gammalt godslag här efter nyår.
Vi får ju försöka, och nästa vecka, nästa onsdag när vi kör, sammanfatta helgen på ett bra sätt med svenska framgångar, eller hur? Ja. Mattias, något sista, eller vill du kila vidare till nästa
år? Nej, jag har inget speciellt. Jag tittar ut och tittar över vårt gråa Sverige. Och man har ju varit sugen på att kunna boka en golfresa.
Ja, verkligen.
Men man får nog hålla sig ett litet tag till tills man ser vart det här tar vägen. Tyvärr.
Ja, så är det. Vi hoppas att både solen och kraften kommer tillbaka för 2021. Men vi säger så. Tack till er som följde med den här resan i de här minuterna. Och så välkomnar vi tillbaka framöver igen då när vi snackar vidare lite. Det blir lite som det blir här på den här Facebook-sändningen med ämnen. Och ni får jättegärna höra av er till oss förstås. Och inte minst till våra experter, någon som kan med frågor och funderingar. Bra! Tack Mats och Mattias också. Vi hörs alla. Ta hand om er.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.